I första Korinthierbrevet 2:12 så står det att den helige ande har blivit oss given. Varför då? Jo, därför att vi ska veta vad som blivit oss skänkt av Gud. Därför att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Och det tycker jag Efesierbrevet liksom har till syfte att uppenbara för oss vad som har blivit oss skänkt av Gud. För att dels vi ska leva i de sanningarna, men också för att frammana tacksägelse hos oss. Det finns ju de som tackar och det finns de som tigger. Om man grovt kan kategorisera böner, det kan man kanske inte. Men det kanske finns nyanser där, att en del har en benägenhet att bara tigga och tigga och tigga och be, medan andra mer njuter och stannar upp i tacksägelsen. Och det är ju väldigt skönt att höra tacksägelse ljuda. Och Efesierbrevet vill nog fostra oss till tacksägelse. Den historiska bakgrunden hoppas jag ni är klar för. Vi har ju läst apostlagärningarna, de flesta av oss tillsammans. Det är på den andra missionsresan som Paulus första gången kommer till Efesus. Eller Efesos som det heter i nya översättningen, men jag kommer att säga Efesus. Jag tycker som Per Langren sa här i söndagskväll att man har våldfört sig lite på vårt kulturarv när man bryst går in och så ändrar en ändelse på en ort från Nya Testamentets tid. Man gör det alltså inte konsekvent. Det heter Timoteos också, men det heter inte Paulos som det egentligen borde heta. Man skulle vara konsekvent. Nå, jag säger Efesus. Från Antiochia, där alla missionsresorna gick ut ifrån, genom Indre Asien, bort till Troas, kommer ni ihåg, andra missionsresan, över Egeiska havet, till Makedonien och Filippi, ifrån Filippi och fängelset där, ner till Thessalonika. Där blev han heller inte gammal, Paulus, några veckor, sedan fick han bege sig iväg ner till Berea, längre söderut i Makedonien, och så ner till Aten. Stora staden. Men ingen större framgång rönte han där så vitt vi vet. Fortsatte då västerut till Korint och Akaja, denna halvö som finns södra Grekland. I Korint stannade han 1,5 år och begav sig sedan hemåt, men tog vägen över Egeiska havet just till Efesus på den andra missionsresan. Men stannade då inte värst länge där, utan träffade Priscilla och Aquila där och en del andra. Men sen begav han sig hem till Antiochia igen. Innan då tredje missionsresan tar vägen genom det galatiska landet och hamnar i just Efesus. Som ligger alltså på nuvarande västkusten av Turkiet. Vid Egeiska havet. Efesus är framgrävt, till en åttondel framgrävt, ruinerna. Och man kan gå där i timmar trots att det egentligen bara är en del av staden som finns. Men där kan man se den här skådebanan som det står om i Apostlagärningarna 19. Som har plats för ungefär 25 000 människor. Men idag kan man få se skådespel framföras där. Det finns badhus, bibliotek och mycket annat i det gamla Efesus. Som ruinerna finns kvar utav. Och den här gången så stannade Paulus i 3 år i Efesus. Det var en viktig stad. Det var lika som porten till Asien när man kom ifrån Europa. Den hade tidigt koloniserats av greker redan på 1100-talet före Kristus. Men nu var det ju romarna som var härskare. Och Efesus var en sån där romersk provins. Sätet för ståthållaren över hela provinsen Asien. Just i Efesus. Den romerska ståthållaren bodde där. Och där fanns framförallt detta väldiga Diana-tempel. Som man ansåg vara ett av världens 7 underverk. 120 meter långt, 60 meter brett. Och det finns än idag några utav dessa höga pelare kvar där. Och utav detta Diana-tempel så skodde sig ju många utav Efesus hantverkare. Man sålde ju små miniatyrtempel som souvenirer. Ni kan läsa det i Apostlagärningarna 19. Och hur det kom till en konflikt då med Paulus och hans evangelium. Han sa bildat till och med på mynt på Neros tid i det templet. Så det var berömt och välkänt. Det var ju okulta företeelser i Efesus. Ni vet hur man där brände ett stort bokbål när man hade omvänt sig till Kristus. Brände sina okulta böcker. Värda, sa vi väl då, 50 000 kronor. Så förut hade man vandrat i mörkret, men nu upplevt ljuset i Kristus. I Efesiebrevet vet vi inte säkert varifrån det skrevs, men troligen från först vill säga att från Efesus så skrev Paulus en del viktiga brev, just första Korinthierbrevet. Och i Efesus kom också aposteln Johannes att vara verksam. Timoteus, breven är riktade till Timoteus som då var kanske församlingsföreståndare just i Efesus. Och aposteln Johannes kom dit då efter Jerusalems förstöring, detta enligt traditionen, och var en av ledarna i församlingen där, till dess att han deporterades ut på Patmos i det Egeiska havet och fick sina syner som utgör uppenbarelseboken. Nej, han är troligen i Romfängelse, Paulus, när han skriver Efesiebrevet tillsammans med tre andra brev som man brukar kalla för fängelsebreven. Brevet till Efesierna, och så står de i turordning till Filipperna, till Kolosserna och till Filemon. De fyra breven har många likheter och är skrivna ungefär samma tid från samma plats, från fängelset i Rom. Han kallar sig i tredje kapitlets första vers Jesu Kristi fånge. I kapitel 6, vers 20 kallar han sig för ett sändebud i kedjor. Just det här uttrycket i Efesus, i första versen i brevet, finns inte med i ett par äldre handskrifter, varför man har trott att det kanske var en tomt utrymme där och att man kunde fylla i just det utrymmet i den bemärkelsen att brevet skulle gå till flera olika församlingar. Nåväl, det är möjligen att det är ett cirkulär brev. Det var alla Paulus brev. Om vi läser Kolosserbrevet så säger han där att när ni har läst det här brevet, skicka det vidare till församlingen i Hierapolis så de får, och Laodicea, så de får läsa det här brevet och se till att ni får det brevet som de har fått. Och möjligen det brevet som de har fått kanske just var Efesierbrevet. För vi vet inte om något brev till församlingen i Laodicea som Paulus skrev, om det inte var det här brevet. Det har ganska allmän karaktär, har ni kanske märkt. Det är inte så det är mycket personliga referenser, utan det är allmänt hållet, så att det skulle kunna passa direkt in på olika församlingar, var de än fanns. Ja, läser man det här brevet så ser man mycket snart vilket som är nyckeluttrycken. I Kristus, hoppas jag ni har märkt. Kristus överhuvudtaget är ju ständigt ämnet genom hela brevet. Det här uttrycket i Kristus förekommer omkring 30-tal gånger. Och bara i de första 14 verserna så förekommer det 10 gånger uttrycket i Kristus. Så det är väldigt kristocentriskt orienterat, det här brevet. Det är delat som Paulus flesta brev i dels en läromässig avdelning och sen en praktisk avdelning. Först så ger han vissa lärosatser. Och sen på grund av det så beder han. Och sedan kommer han igen med mer lära eller sanningar. Och så på grund av det så beder han igen. För den skull böjer jag mina knän inför fadern. Så läran, kunskapen föranleder tacksägelse och bön. Och grovt så kan vi alltså dela upp brevet i kapitel 1-3 som är den läromässiga delen. Och sen kommer då den praktiska delen, vandringen i kapitel 4 till 6. Va? På grund av att det här är sant, gör det här. Det är alltid hans uppläggning av undervisningen. Eftersom det här är sant, låt oss också göra så här. Först talar han om ställningen i Kristus. Vår ställning i Kristus. Och eftersom vi har en sådan ställning i Kristus, och det är då kapitel 1-3 igen, va? Eftersom vi har en sån hög ställning i Kristus, låt oss också vandra i enlighet med vår ställning. Så vandringen. I Kristus, kapitel 4-6. Eller som Watchman Nee har det. Han delar upp det i stå. Förlåt. Sitta måste börja med. Sitta. Vandra. Och sen har han särskilt då sjätte kapitlets den andliga krigföringen. Stå fasta. Sitta, vandra, stå. Eller kanske enklast bara vår ställning i Kristus, vår vandring i Kristus. Det har du brevet i grova drag. Ska vi gå till första kapitlet och undersöka det lite närmare nu. Han presenterar sig alltså som den apostel han är. Genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. De vanliga paulinska hälsningsorden, nåd varmed er och frid. Alltid i den ordningen, nåd och frid från Gud. Upplevd nåd ger frid. Och så utbrister han i en lovprisning till Gud Fadern i vers 3. Genast så mynnar det här påminnelsen om nåden och friden ut i en tacksägelse till Fadern för vad han har skänkt oss i Kristus. Han har välsignat oss. Och lägg väldigt noga märke till verbformen. Han har välsignat oss. Det har skett. Det har blivit givet. Det här perfect tempus form, det anger att någonting har hänt med bestående konsekvenser. Om jag säger jag har öppnat dörren, så betyder det att den är öppen nu alltså. Fast jag kanske gjorde det för länge sedan jag öppnade dörren. Jag har öppnat den, alltså är den öppen. Han har välsignat oss, alltså är välsignelserna våra. Vad är välsignelse för någonting? Om vi skulle kunna försöka definiera det. Ja, det finns kanske många försök att göra det, men jag tycker om den här. En Guds gärning. Ett Guds handlande. Genom vilken han skänker oss något gott. Och det är Gud som definierar det goda. Det står andliga välsignelser. Och lägg märke till att Guds gärning behöver inte vara en positiv upplevelse för oss nödvändigtvis, men det som Gud gör skänker oss något gott, något andligt gott. Och det som Gud har gjort i Kristus har skänkt oss något andligt gott. I Gamla testamentet så ansåg man att lekamliga välsignelser, lekamliga förmåner, temporära jordiska förmåner var ett uttryck för Guds välsignelser och välgärningar. I Nya testamentet så betonas de andliga välsignelserna som ett uttryck för Guds välgärningar mot oss. Och de är till skillnad från de jordiska evigt bestående. De är inte bara temporära, de är eviga till sin natur. I Kristus har vi blivit välsignade. I Kristus. Och varför säger han inte i Jesus? Det är ju samma person. Men om ni lägger märke till det så är Paulus, jag tror aldrig han säger i Jesus i det här brevet. Möjligen i Kristus Jesus eller Jesus Kristus. Men säger han det så säger han oftast Kristus före Jesus. I Herren Jesus säger han. Men det är inte för att namnet Jesus är av mindre värde än beteckningen Kristus. Kristus, vet ni, betyder den smorde, den konungslige. Det betonar Kristi herravälde, Kristi nuvarande ställning. Det är liksom Paulus ser den här utvecklingen. Kristus, den smorde, utlovade gamla testamentet, Messias, föddes i Betlehem och fick då namnet Jesus. Då började hans förnedringstid. Jesus. Men så har han upphöjts genom sin död, genom sin uppståndelse, genom sin himmelsfärd och tronbestigning. Och där är han nu på tronen. På tronen. I egenskap av konung. Det är den regerande Kristus och inte den förnedrade Jesus som vi är välsignade i. Vi har Kristi ställning. Hans tid som jordisk offerlamm är slut, avverkad. Så att Paulus använder beteckningen Kristus vill betona den eviga, de eviga, hans eviga existens och de eviga förmånerna vi har i honom. Jesus betecknar mera för Paulus hans förnedringstid. Han blev fattig. Han som var rik blev fattig för vår skull. Han var rik, men han blev fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Och här är vi rika och välsignade i Kristus. Och observera också att Paulus gör ingen kategoriuppdelning i något avseende här, utan han menar att alla som är i Kristus är lika välsignade. Även om alla tyvärr inte har upptäckt det. Alla är lika rikt välsignade. I Kristus har alla blivit givna lika mycket välsignelse, det vill säga all den himmelska världens andliga välsignelse. Vare sig vi lever i åtnjutandet av dem eller inte, så är de våra lika mycket. Alla är lika rika, så att säga. Ingen är mer rik som kristen än någon annan. Alla är lika rika i Kristus. Så ger han några exempel i de första 14 verserna på de här rikedomarna i Kristus, de här välsignelserna, vers 4 och framåt. Han börjar räkna upp vers 4: för en världens grund var lagd har han utvalt oss till att vara heliga och osträffliga för sig. Här kommer detta otroliga att vi är utvalda i Kristus, som det står i vers 5: förutbestämda till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus. Efter sin viljas behag. Det har sin grund i Guds eviga rådslut, vår ställning i Kristus. Det är inte frågan om fatalism här. Så att man skulle tänka att aha, Gud har bestämt allt. Spelar då ingen roll vad jag gör. Jesus träder in i historien och säger: alla ni som arbetar och är betungade, kom till mig. Var en som vill, han tar livets vatten för intet, va? Så dels finns det här personliga ansvaret. Man kan säga så här att Guds utkorelse, den verkställs endast genom individens tro. Genom din och min tro så verkställs utkorelsen. Den verkar aldrig utan din och min tro. Men den som är i Kristus har tydligen rätt att kalla sig utvald av Gud. Att Gud tänkte på dig innan du var född. Han tänkte på dig innan jord och himmel var skapade. Så fanns du i hans rådslut. Och Petrus, han säger att vi ska göra vår utkårelse fast. Att vi ska förstå och hålla fast vid detta. Att Gud har utvalt mig. Och att därför den som han har begynt ett gott verk i honom ska också fullborda det. Han har frälst mig av nåd, han kommer nu att bevara mig av bara nåd. Det är för att han har utvalt mig, han har bestämt sig för att jobba med mig. Och jag tror det är svårare att komma undan Gud än vi tror. Att komma bort ifrån Gud, svårare än vi tror. Det är svårt att förklara det här med utkolelsen. Jag brukar ta bilden av en dörr på vars utsida det står: om någon klappar så ska det vara upplåtet. Och så kommer Gunilla spjut in genom dörren. Det gjorde hon. Utan att klappa. Jag sa just det att vem som vill får gå in genom dörren, va? Och vara med på den här lektionen. Och så om det förundliga skulle vara för handen då, att jag skulle säga: du stod redan på min anmälningslista här. Men det var ditt beslut att gå in genom dörren. Så är det lika som vi öppnar dörren in i Guds rike. Och vi tar emot frälsningens gåva genom tro. Och när vi kommer in och stänger dörren så står vårt namn på dörrens insida. Inpräntat från tidernas begynnelse. Ja, före tidernas begynnelse. Och så står de med märkliga orden: innan världens grund blev lagd utvalde jag dig till barnaskap hos mig själv. Och vi fattar inte Guds gränslösa nåd. Men det är en väldig vila i det här. Väldig vila. Vi är inne innanför dörren för att vara innanför. För Gud så har velat. Och vi har sagt vårt ja. Och det är ingen slump att du har blivit en kristen. Och Gud har bestämda avsikter med att du har blivit det. Står det i vers 4. Du har blivit utvald för att vara helig. För att vara ostrafflig inför Gud. Det är hans höga syfte. Att kunna ställa oss fram inför sig själv. Heliga, ostraffliga. Det är precis vad Romarbrevet 8 också talar om. Vers 5. Kommer vi in på det här med barnaskap. Det betyder adoption egentligen. I Kristus har vi blivit adopterade in i Guds familj. Och med det här ordet så avses sanningen, den sanningen att vi inte är Guds barn av naturlig rätt eller naturlig födsel. Vi inte är Guds barn på grund av naturlig rättighet att vara det. Utan den rättigheten har blivit oss juridiskt given. Vi har blivit Guds adopterade söner och döttrar. Galaterbrevet 4 talar om det också. Vi har fått söners och döttrars rätt. Vi har blivit adopterade in i Guds familj. Samtidigt har vi naturligtvis blivit födda på nytt. Men det betonar en annan sanning. Att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Och fått evigt liv. Guds liv in i oss. Och samtidigt är vi adopterade. Givna rättigheterna, med allt vad det innebär att få kallas Guds barn. Och så vers 6, ytterligare en välsignelse. Vi har blivit benådade. Vilket fint ord. Benådade. I en översättning står det: till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Benådade. Det vill säga, vi slipper bära det rättmätiga straffet. Vi slipper bära det. Vi har blivit benådade. Skulle Gud handla endast utifrån sin rättvisa, så skulle han verkställa straffet. Men vi har blivit benådade. I Kristus, i den älskade,
har vi blivit benådade. Vers 7. Förlossning. Vi har blivit förlossade. Det här ordet används om i handeln, om att köpa någonting. Det användes som slavar som köptes ifrån marknaden, köptes fria för att aldrig mer ställas ut till försäljning. Vi har blivit förlossade, köpta ut ur marknaden, så att säga. Vi ska aldrig mer komma ut på den svarta marknaden där vi tidigare ledde våra liv under mörkrets första. Vi har blivit köpta ut ur den marknaden, införsatta i hans älskade sons rike. Och så står det i vers 7, jag vet inte vilken välsignelse i ordningen det är nu. Vi har fått förlåtelse. Ja, förlossningen har betalats genom hans blod. Det priset, lösepenningen, står det i vers 7. Genom hans blod. Och förlåtelse för våra synder. Efter hans nåds rikedom. Tänk vilket uttryck. Vi är förlåtna i enlighet med Guds nåds rikedom. Inte med någon mänsklig förmåga att försöka glömma det som har varit. Utan vi är förlåtna efter Guds nåds rikedom. Det finns en rikedom på Guds nåd som har handlat för att förlåta oss. Han går vidare och i vers 11, om vi hastar lite framåt. I honom har vi också undfått vår arvslott. I Kristus är vi sanna medarvingar. Rättsliga arvingar till det himmelska arvet. Och så i vers 13. Vi som har hört sanningens ord och kommer till tro. Vi har också undfått som ett insegel den utlovade helige ande. Här kommer en benämning på den helige ande som är ganska intressant. Vi talade ju rätt mycket om den helige ande förra gången. Här kallas den helige ande för ett insegel. Vad är insegel för någonting? Kan ni säga någon synonym till det ordet? Ja, bekräftelse är bra. Sigill. Ett märke. Ett bomärke. Som bönderna märker sina yxor med initialerna. Eller ett bomärke som man brände in på sina ägodelar. Och insegel, det anger... Pennan slut. Det anger ägarskap. Vem det är som äger oss. Det visar på att vi är ägda av Gud. Den helige ande är Guds stämpel på oss, som vore det. Som han har stämplat oss med för att markera att vi är hans tillhörigheter. Därför har anden blivit oss given. Det är en andlig välsignelse som ger trygghet, va? Ägd av Gud. Tänk på det. Jag är ägd av Gud, rör om mig. Jag är Guds tillhörighet. Hans instrument. Jag tillhör honom. Sigillet var också tecknet på en slutförd och permanent transaktion. Och ingen kan bryta det sigillet som sedan sattes där. Ingen kan bryta Guds sigill. Det var lika som den slutliga bekräftelsen på köpet där är avklarat. Och det är permanent. Den här transaktionen är permanent. Vi är köpta ut från mörkrets rike och införsatta i Guds rike. Transaktionen är permanent. Sigillet finns det, den helige ande, markerar att vi är ägda av Gud. Det är lika som vilade Guds auktoritet över oss genom den helige ande. Gud har satt sin egen stämpel på oss. Ingen annan har längre rätt att hävda äganderätten till oss. Satan har ingen rätt att hävda äganderätten längre. Gud har satt sitt sigill på oss. Sänt den helige ande att innebo oss som en levande, permanent bekräftelse på att vi är Guds tillhörigheter. Vi är Guds tillhörigheter. Vi är Guds tillhörigheter. Insegel, mycket viktig och fin bild på den helige ande. Märkta av Gud. Men i nästa vers så är det dags för en ny. En ny symbol, symboluttryck för den helige ande. Vers 14. Ja, det står det i den gamla översättningen underpant. Vad står det nya? Borgen, det är inte så dumt. Och vad är borgen för någonting? Det är också en sån här handelsterm. Ja, bra. Det är en garanti. En form av garanti det här. Det vill säga den helige ande garanterar någonting. Om du har köpt någonting på kredit så brukar det ofta vara fallet att man får lämna en handpenning, va? Som en försäkran om att resten av pengarna också ska komma. Och det här är just det ordet för handpenning. Det är en garanti, en försäkran om att mer ska komma. Och den här garantin uttrycker att det faktum att Gud har givit oss anden bjuder honom att fullborda verket. Det är en garanti för att han som har börjat det, han ska också fullborda det. Det är lika som Gud säger, det här är beviset för att jag ska slutföra verket. Den helige ande som är det given är beviset för att jag som har börjat det, jag ska fullborda det. Du ska få, och som det står här, en underpant på vårt arv. En borgen för vårt arv. Att vi, det är en försäkran om att vi äger Gud. Eller att vi äger hela himlen. Ja, vad ska vi säga? Vi äger Gud. Vi vänder på det. Allt som Gud tillhör. Gud, den helige ande är ett sigill på att... En bekräftelse på att vi är ägda av Gud. Men omvänt är det också en bekräftelse om och en garanti för att vi äger Gud. Vi äger det himmelska arvet. Och det ska aldrig kunna tas ifrån oss. En försäkran om att han som har börjat ska fullborda. Vet ni om att de här första, jag tror det är första 14 verserna egentligen är en enda lång mening på grekiska. Och den är ju svår att läsa på svenska också. Men då kan jag tänka det på grekiska. Paulus har verkligen fått till det här. Och han är ju svår ibland att följa. Men han radar ju bisatser på varandra. Va? Det är för att han tycker det här är så rikt. Det är så stort att tala om. Så han finner ingen ände på det hela. Han lika som örnen cirklar högre och högre och högre upp i skyn. På Guds välsignelser. Och det är bara inget slut på det hela. Så han håller på så här. Jag tror det är en enda lång mening på 130 ord ungefär på grekiska. Om jag inte missminner mig. De här första 14 verserna. Men när han nu har talat om de här välsignelserna. Så kommer han i vers 15 in på förbönen för Efesierna. Med anledning av att han har hört om deras tro och deras kärlek så beder han, så tackar han Gud. Och i vers 17 så talar han om för oss vad det är han beder om. Och det är ganska intressant att det är inte det som vi spontant kanske skulle börja bedja om. Och som det också inte är fel att bedja om. Men han beder inte om deras hälsa i första hand. det hade ju kunnat vara på sin plats. Jag ser aldrig att han riktigt beder om det i inledningen av sina brev. Det betyder inte att han inte önskade dem hälsa, men det är lika som att han ser någonting ännu viktigare. Han ber inte ens om deras fysiska välbefinnande eller välgång. Trots att det rådde förföljelse i Efesus så ber han inte god. Jag ber att Gud ska skydda er mot förföljarna. Han ber inte så. Och han ber inte ens om en massa härliga upplevelser mitt i all bedrövelse. Utan som ni ser i vers 17, han ber om en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om Gud. Han ber att de ska växa i sin kunskap om Gud. Visdomens och uppenbarelsens ande, det är naturligtvis den heliga ande som ska ge dem vishet och kunskap om Gud. Det är lika som anden som lyfter av slöjan som skymmer så att vi kan se. Jesus sa om den heliga ande att när han kommer ska han leda er fram till hela sanningen. Han ska ta av mitt och ge åt er. Och till och med inför världen så ska han vara den som enligt Johannes 16 låter världen få veta sanningen. Överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Upplysa era hjärtans ögon. Det är inte frågan om en intellektuell process här. Att han beder om en förhöjd intelligens så att de ska förstå. Nej. Det är inte alls det, utan den helige ande ska upplysa hjärtats ögon. Och då är inte det viktigaste om man råkar vara intelligent eller inte i mänsklig bemärkelse, utan det här är den helige andes verk. Så att ni förstår vissa viktiga saker, vers 18-19. Hoppet som ni kallats till, härligheten i hans arv. Ja, det är väldigt intressant uttryckt. Jag ska se hur det står i nya översättningen. Hur rik på härlighet hans arv är bland det heliga, står alltså gamla. Vers 18. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Har de alltså översatt det. Men det mycket väl kan förstås också som att vi är Guds arv. Det vill säga vi är Guds rikedom. Att vi är härliga i Guds ögon på grund av vad han gjort oss till. Att vi ska förstå det. Hoppet, härligheten och makten på oss som tror. Vers 19. Hur stor hans makt är. Hans styrka är för oss som tror. Samma kraft bor i den troende, menar han, som uppväckte Kristus från de döda. Samma oerhörda kraft bor i den svaga kristne. Det kanske kan vara uppmuntrande för oss i vår svaghet att betänka i alla fall att det är samma underbara kraft, oerhörda kraft som fick Jesus att uppstå från de döda och lämna graven, som bor i den troende. Samma kraft som inte bara uppväckte Kristus, utan han fortsatte det ju också. Och som satte honom på tronen i den himmelska världen. Som förde honom tillbaka till tronen. Och som satte honom över alla tronänglar, furstar, herrar, väldigheter, makter och världshärskare. Högt där uppe sitter han över allting. Den kraften som förde Kristus från en grav. Från graven till tronen. Den kraften bor i er, säger han. Och nu ber jag att den kraften ska uppenbara för er. Hoppet, härligheten och makten. I den här kraften. Universums herre, säger han i vers 23 egentligen. Universums herre är församlingens huvud. Han som sitter på tronen är huvudet över hela universum. Herre över hela universum, men också huvudet för församlingen. Ni får gärna avbryta mig och ställa frågor.
gör det, för att annars bara går jag vidare här in i kapitel 2. Och i kapitel 2 så jobbar han med den här principen, vad som förr var och vad som nu är. För nu, hela tiden genom det kapitlet. För nu. Och vi ska följa det lite grann. Se att det stämmer. Förr så var vi döda. Men vi har aldrig varit döda. Vi har levt så länge vi har levt. Sen vi föddes. Ja, han talar inte om det fysiska livet. För han säger vi var alla döda genom våra överträdelser och synder. Han talar om den andliga döden. Om ett andligt dött tillstånd inför Gud. Vilket gjorde på nytt födelsen nödvändig. Men nu, och förut så följde vi luftens, vad står det i vers? Försten över luftens härsmakt, ja. Men nu skapade till goda gärningar i Kristus. Vers 5. Vi har blivit gjorda levande. Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss gjort oss levande. Vi som förut var döda. Och det är intressant att det finns ett samband mellan att följa, som det står i vers 2, så följde vi våra egna begärelser. Ja, vers 3. Och det var i förening med Satans önskningar tydligen. Det var ingen konflikt där. Vi följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Där vi vandrade i vårt kötts begär, så gjorde vad vi själva ville. Men nu har Gud. Och så går han vidare i vers, jag går fort fram här, vers 11. Ja, vers 10, vi är skapade till goda gärningar. Förberedda gärningar, tänk på det, att Gud har förberett goda gärningar för att vi ska vandra i dem. Att kunna förutsätta det, att det finns en väg av goda gärningar som jag får gå in i. Som Gud liksom har förberett och skapat åt mig i Kristus. Står det i vers 10, va? Så påminner han dem om vad som har varit förr och vad som är nu. Igen ifrån vers 10. Utan Kristus. Vers 11, vers 12. Utan Kristus. Förut så var ni utan Kristus. Men nu är ni i Kristus. En skillnad. Förut utan, nu i. Och under de här kategorierna utan Kristus och i Kristus följer sedan en hel lång rad. Förut var ni utestängda från medborgarskap i Guds familj. Men nu så är ni medlemmar i Guds familj. Förut så var ni fjärran från Gud. Men nu är ni nära i och genom Jesu blod. Förut var ni långt borta, nu har ni kommit nära. Och så kan han inte låta bli att tala om hur det här blodet har förenat, vers 14, och skapat frid och brutit ner skiljemuren. Och den här skiljemuren, det var en möjlig antydan på den verkliga skiljemur som fanns på templets förgård, mellan den inre förgården och den yttre förgården. Och den här skiljemuren, den sa till hedningen, hit men inte längre. Bara judarna fick gå in på den inre förgården. Men hedningarnas förgård,
den var avstängd från den inre förgården genom en skiljemur. Dit man inte längre. Det var alltså en uppdelning mellan judar och hedningar i förhållande till Gud, va? Och så kommer Kristus och bryter ner den här skiljemuren. Och skapar frid mellan judar och hedningar. Och gör av dem båda en enda kropp. Vers 14 bryter ner ovänskapen. Och av de två, vers 15, skapar han en enda ny människa. Och så bereder frid. Förut var vi utan Gud och utan hopp i världen. Men nu så är vi inte utan hopp och inte utan Gud. 1871 så grävde man fram den här skiljemuren i det gamla Jerusalem och hittade just på en pelare inskriften. Finns nu på ett museum i Istanbul, Konstantinopel heter det för. Det står det, ingen av ett annat folk får gå innanför skiljemuren. Vem helst som ertappas har sig själv att skylla att döden följer. Så det var hårda bud. Men därför kunde alltså Paulus, medan den här skiljemuren ännu stod kvar i Jerusalem. Kristus har brutit ner den. Finns inte i Guds ögon längre. Och det tyckte ju inte judarna om att han förkunnade förstås. Men det var därför förlåten hade brustit också i templet. För att förklara att vägen är öppen ända in. Det finns ingen skiljemur, det finns ingen förlåt ens. Så både judar och hedningar får nu komma nära Gud. Nära Gud. Han har dödat ovänskapen. Förut var ni främlingar och gäster. Nu, vers 19. Nu är ni inte mer främlingar och gäster, utan nu har ni medborgarskap med det heliga. Nu tillhör ni Guds husfolk. Nu är ni inte bara främlingar som är tillfälligt här på besök, utan nu är ni permanenta i Guds husfolk. Ni tillhör familjen nu. Och det är det här som leder honom in i bönen i det tredje kapitlet. När han betänker denna underbara sanning. Jag tillhör familjen, Gud är min far. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Avslutningen av andra kapitlet är ju intressant. I vers 20 när han säger att den här nya gemenskapen, Guds husfolk, är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grundval. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Alltså det är apostlarnas undervisning i den nytestamentliga församlingen som är grundvalen för församlingen. Dess lära och liv. Och